What is the source?
One, two, three, set it!
Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. En podcast från Driftzone med mig, Henrik Andersson, och min kära kollega Christer Hägglund.
Jajamän, jag är med idag igen.
Och sen så har vi vår eminente ljudtekniker Robert Stamberg. Dagens avsnitt kommer handla om, nu ska jag säga FIA, men det kommer inte handla om personen FIA, utan det är alltså motorsportsorganet, det högsta organet inom motorsporten.
Du vill inte våga dig på att uttala det där på sitt rätta språk?
Nej, om du kan det så får du gärna göra det. Kanske.
Nej, tack. Jag avstår gärna också. Men det är ju...
men i alla fall, det kommer handla om deras två tävlingar som kommer här nu under hösten. Dels då Motorsport Games, vilket är första året de kör den här tappningen.
Mm.
Och i den här Motorsport Games är det ju inte bara drifting, utan det är ju då...
GT3, Touring Car, Formel 4... karting, slalom, och så är det några digitala grenar och så är det drifting då.
Ja, precis. Vi kommer börja med Motorsport Games, prata lite grann om startlistan, lite grann om reglerna kring tävlingen, hur den går. Och sen så kommer vi också prata om FIA IDC, eller Intercontinental Drift Cup, som körs i slutet av november, början av december.
Stämmer bra det.
Motorsport Games däremot kommer köras sist oktober, början på november.
Mm.
Driftingens tidsschema kommer gå ifrån första till den andra november. De kör alltså då fredag och lördag.
Mm.
Enligt tidsschemat. Ska vi dra startlistan kanske först?
Ja, den är ju lite intressant den där startlistan. Den innehåller ju en del riktigt fina namn faktiskt. Jag kan dra dem i bokstavsordning efter förnamnet här, så känner sig ingen åsidosatt. Ali Makhshid, Kuwait, Auvaida, Estland, Benediktas Chirba, Litauen, Benjamin Bulb, Frankrike, Christian Erlandsson, Sverige, Daniel Brandy Brandner, Österrike, Dennis Hansen, Danmark, Diogo Manuel Diaz, Korea, Portugal, Dmitri Iliuk, Ukraina, Dmitri Nahula, Vitryssland, Edmunds Bersins, Lettland, Federico Scheriffo, Italien, Ilya Fjodorov, Ryssland, Janos Onodi, Slovakien, Joa Pöytelaxo, Finland, Kene Pisani, Malta, Mevlud Meladze, Georgien, Michel Reichert, Tjeckien, Odd Helge Helstad, Norge, Rick Frank Götem, Nederländerna, Stavros Grillis, Grekland, Vlad Andrei Stanjersko, Rumänien, Yves Meyer, Schweiz och Zoltán Sándor, Ungern. Där har vi de namnen.
Det var en rätt intressant startlista faktiskt. För det var en hel del namn där som mycket väl kör stenhårt och bra.
Ja, det är det ju. Om vi tittar på vilka serier man håller till i och så där, så har vi ju faktiskt en Formula Driftförare och några stycken Driftmastersförare.
Ja.
Så att,
jo, för den här Federico, han kör väl i Formula Drift va? Med sin Ferrari.
Jajamän.
Men han kör väl inte Ferrari nu, nej?
Nej, han kommer inte att ta över den till det här, utan han skulle köra någon annan bil.
Ja.
Ilya Fjodorov, Ryssland också, kör ju i deras inhemska. Och sen så har vi ju som sagt Benediktas Chirba, har ju varit framgångsrik i Drift Masters. Han var väl ganska långt framme i några av deltävlingarna.
Ja, framförallt Österrike, kommer ihåg att de var med uppe i topp 4 också.
Det kan stämma. Benjamin Bulb var ju också med i Drift Masters. Körde ju en riktigt läcker BMW som man kunde ta av taket på. Med hardtop.
Ja, just det.
Mm. Christian Erlandsson, vår egen Drift Masters-förare, kommer ju att representera Sverige då. Och så Daniel Brandy Brandner.
Ja, för han kom väl in i Drift Masters via wildcard, som sen blev permanent, för att han gjorde bra från sig.
Ja, jag är lite osäker, men det är möjligt att han var wildcard i första deltävlingen. Det var ju några flera österrikare med också då.
Mm.
Joa Pöytelax så tycker jag ju är en riktigt intressant förare. Vi har ju sett honom i Drift Masters ett antal gånger nu och så fick vi ju se honom i Gatubil Drift Series. Hade han inte sprängt motorn där så tror jag att han hade kunnat gå långt i den tävlingen.
Ja, för han var väl kvalet då? Var han inte det?
Absolut.
Men har vi hört någonting förresten om Pöytelax och motorn där?
Nej, det har vi inte gjort, men vi får väl anta att de som står med på den här listan kommer till start.
Ja, men det är en officiellt släppta, så att vi hoppas på det.
Och nu när vi ändå är inne på motorhaverier och så, Odd Helge Hellstad, Norge. Han körde ju sönder motorn också där i Gatubil Drift Series, men han har ju byggt en ny. Jag intervjuade faktiskt Odd Helge bara häromdagen och då berättade han att motorn är klar och sådär. Och jag frågade honom hur han hade fått den här platsen. Och då berättade han att de hade ju frågat då Norges högst rankade driftare, Fredrik Åsbö, först. Mm. Han fick första king, men han var tyvärr upptagen med andra åtaganden. Han hade för sitt team i USA och så har de ju den här SEMA-mässan som är jätteviktig grej för dem. Så att han kunde tyvärr inte komma loss. Och då var Odd Helge den som hade bäst resultat därefter då på senare år här. Och han såg jättemycket fram emot det här.
Han vann ju dessutom sista deltävlingen i GDS. Han var väl även ner och visade dem drifting?
Jag vet att det pratades om det, men jag undrar om det inte var den här tävlingen man pratade om då, fast vi inte visste riktigt vad det var för någonting.
Ja,
det kan vara så. Den här Yves Meyer från Schweiz, han var väl, om jag inte minns alldeles galet, i final i FIA IDC förra året. Förlorade mot Gotcha.
Okej.
Okay. Så han har ju visat framfötterna tidigare i de här FIA-sammanhangen.
Det är ju stort att kunna hålla nerverna i schack. Det är ju väldigt viktigt.
Mm.
För jag menar, det är nog väldigt lätt att förivra sig när man står där. Det är en stor anläggning och mycket folk säkert.
Ja, det här är ju någonting ganska nytt nu. Det här är ju lite som olympiska spelen som vi jämförde med nyss. Det är ju lite så för motorsporten där att samla ihop flera olika grenar på samma ställe och sådär. Och man skickar ett landslag med en representant i varje av de här grenarna. Och Sverige kommer inte att ställa upp med en representant i varje gren. Men i Touring Car, Karting Slalom, Drifting och Digital kommer vi att ställa upp i alla fall.
Ja, men det är intressant. Det ska bli intressant att följa även de andra grenarna. Alltså hela grejen tycker jag.
Ja, det ska det absolut. Och Christian Erlandsson då, han är ju den av våra svenska förare som har bäst internationella meriter på senare år här. Och
det är väl två år nu i Drift Masters.
Ja, han har gjort två hela säsonger i Drift Masters. 2018 körde han ju även SM.
Ja, just det.
Och blev 12:a där till slut i SM då. Vi har väl stora förhoppningar på Christian och hoppas att han ska få lite, vi har pratat om det innan, att han ska få lite stolpe in. Det har varit lite stolpe ut för honom i några olika kval och lite ren och skär otur, så att vi hoppas lite grann att det ska släppa och få lite flyt med sig istället.
Ja, för han har alltid varit med där, han har alltid sett väldigt stark ut på träning och inför kvalet, och bedömarna på flera av deltävlingarna har ju sagt att det ser jättebra ut. Men alltid så har det varit just den här lilla procenten för att kliva vidare.
Ja, det var ju någon tävling här där han sköt någon tryckslang på ena kvalrundan och sen sköt han den andra tryckslangen på kvalrunda två. Det är ju nästan så att sannolikheten inte går att räkna ut ens att en sån grej ska hända. Nej, så vi håller tummarna för Christian att han ska få casha in lite grann, och det är jätteroligt att han får vara ute och visa upp sig mer för den internationella publiken tycker jag.
Ja, helt klart. Vi kan väl passa på, när vi ändå pratar om kval och förfarande, så kan vi gå in lite grann på hur tävlingen är uppbyggd för dem då. Först och främst, det är 24 startande. De kommer köra en topp 16 enbart, vilket innebär att kvalet är viktigt av flera aspekter. Dels då är det bara 16 förare som går vidare. Men även när det kommer till särskiljningen i matcherna, så får bedömarna bara dela ut en one more time
just det.
Per per match. När de har delat ut den och de fortfarande inte kan särskilja, då är det kvalplatsen som avgör. Så ja, av den anledningen så är det ju väldigt viktigt att du har en hög kvalplats.
Mm, ja, absolut.
För att kunna, ja men safea mer då. Så jag tror ju att just det här med att köra safe-runder, ja då lär du nog steppa upp det rätt så hårt.
Till skillnad från en vanlig tävling då i Driftmasters eller STC eller någonting, så är ju placeringen inte lika viktig, för man får ju inga poäng i någon serie och sådär. För i en vanlig tävling är ju kvalresultatet viktigt för att man vill ha så många seriepoäng med sig som möjligt. Den som blir utslagen, ja, i topp 16 rankas ju efter sina kvalpoäng. Och då är ju det viktigt på det viset. I det här så kanske det spelar mindre roll om man blir 13 eller 17 egentligen. Så, utan här är ju liksom särskiljningen då, om det skulle bli så att det är viktigt för att gå vidare helt enkelt, om man inte kan skiljas åt.
Ja, för jag menar, kommer du upp i säg topp 8 då, säger vi, och sen så kör du matchen och det blir en one more time och de kan inte räkna ut vem som vinner, men du lyckas kvala före, ja då får du vinsten. Så det kan ju hjälpa dig vidare i så fall då, om det hänger på en sån tråd. Ja. Men i alla fall, det var lite aspekter. Jag gick igenom tekniska regler här och titta. Då har vi topp 16. Vi har ju 5-minutersregeln som vanligt. Men de här 5 minuterna, de startar klockan, och använder du bara till exempel 2 minuter utav den, då stannas klockan och så har du 3 minuter kvar att nyttja vid ett annat tillfälle.
Jaha, ja, det är ju lite annorlunda.
Ja, fram till topp 8. Då är vi topp 8, då rensar man klockan och så får alla som är med topp 8 då 5 nya minuter. Jag vet inte vad jag ska tycka om det, men det ger ju mer chans att kunna hålla maskinen igång.
Ja, är det någonting så att man är tveksam, så att man vill bara ta en säkerhetskoll, exempel någon slang som har lossnat eller någonting, det kanske tar bara 30 sekunder att lyfta på huvuden och titta på det liksom. Så då kan man ju göra det och veta att då har man ändå 4,5 minuter kvar om det skulle vara någonting.
Ja, men det är rätt så intressant. En annan intressant grej, FIA IDC eller Intercontinental Drift Cup körde ju förut med verktyg för bedömarna. Elektroniska verktyg. Driftbox har jag hört dem säga.
Ja, precis. Första säsongen var det ju lite knepig.
Jag kollade speciellt noga just på Motorsport Games och IDC om de skulle använda något sånt här igen. Men det står i reglementet att alla poäng sätts med 100% mänsklig närvaro. Det vill säga, de poäng som utdelas kommer bara sättas utav bedömarna.
Ja, jag tror man lärde sig då, man fick en rejäl näsbränna då i första året där. Det är lite, är det ett GP som kör med det där systemet eller vilka är det? Men det är ju
jag tror det. Ja.
Ja, det är ju extremt ovanligt i alla fall, och man tittar runt om i världen nu så är det ju det här, om vi ska kalla det då, formuladrift sättet att bedöma och se på driftingen har ju blivit ganska dominerande runt om i världen. Dels naturligtvis de är mänskliga domare, men även sättet man sätter poäng och sådär har ju spridit sig från Formula Drift ut i världen, så Driftmasters, STC, GDS och så vidare. Mycket tack vare att Ryan Lantane har rest runt och dömt och även föreläst om hur tanken är med det där. Så att, jag ser det som en stor fördel att man använder det systemet.
Ja, helt klart. Och sen så får du ett gemensamt synsätt just på bedömningen. Vilket jag tror hjälper sporten faktiskt.
Ja, det hjälper jättemycket.
Ja. Nu är det är 3 bedömare. Vilka 3, det vet vi inte. Vi vet vilka som kommer vara på IDC.
Precis, men Motorsport Gamesen har vi inte hittat riktigt.
Tror inte de har gått ut med heller faktiskt.
Nej. FIA IDC har ju valt 3 stycken väldigt rutinerade bedömare. Det är, mina japanska uttal, Hisashi Kamimoto, gammal DTGP-förare. Och så är det Ryan Lantane då från Kanada och David Kalash från Tjeckien som kommer att döma IDC. Och David Kalash vet jag ju är involverad i i Sporting Regulations utskottet i FIA, och han är lite ansvarig för driftingbedömning och så vidare. Mm, så att det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget om han dyker upp även i Motorsport Gamesen faktiskt.
Precis, jag tror nog att om inte Ryan och David, så åtminstone David då.
Mm. Men det kommer väl att visa sig till älgen.
Ja, banan. Stället de kör vid är ju strax utanför Rom.
Mm.
Nu pratar vi Motorsport Games. Vi kommer kasta lite grann via GDC och Motorsport Games då. Men Motorsport Games kommer ju köras i Vallenunia.
Mm. Ja, ska vi säga så här att om man vill lyssna på en språkpodd med korrekta uttal, så kanske man får leta någon annan.
Ja, inte den här kan jag säga.
Nej.
I alla fall, det är en väldigt stor bana i Spanien. Nej, Italien.
Ja.
Strax utanför Rom. Det körs väldigt mycket just med GT-bilar, MotoGP med racing, hojar och så vidare. Banan som används, de har inte släppt hur den ser ut. Men de har släppt vilket segment av banan som driftingen kommer använda. Och det är delar av startrakan, eller huvudrakan som det heter, och mellan kurva nummer 10 och 14. Och tittar man på banskissen så blir det en ganska knixig bana. Så jag tror att den kommer vara ganska utmanande.
Mm.
Alltså, det ska bli intressant att se när de väl släpper layouten, om de gör det.
Mm.
En annan sak som jag inte har hittat, jag har inte hittat någon info om det kommer sändas.
FIA IDC har ju sänts de åren det har varit, ja. Så att det känns ju som att man är lite inne i den här tidseran med livestreams, så att vi hoppas väl att det blir någonting. Och när man samlar ihop det så här, så kan det väl tänkas att det blir någon slags sändning i tablå-tv också, när det blir så pass koncentrerat liksom.
Ja, och det är ju stort. Riktigt stort, för att om man säger, vi var inne med olympiska grenar.
Mm.
Motorsporten har ju inte en olympisk status, som det kallas.
Nej.
Så jag tror att FIA vill försöka skapa en variant utav olympiska spelen fast i motor. Och då tror jag att man måste satsa på att visa ut det också.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad bakgrunden till det här Motorsport Games är, men jag känner ju spontant lite grann att det kan vara samma tanke som man har med SM-veckan här i Sverige, att man vill samla ihop de här sporterna som har kanske lite svårt att nå ut på egen hand och få åt sig den här mediatiden själva, så samlar man ihop dem och gör liksom ett koncentrerat spel, så har man större möjligheter att få dit stora tv-produktioner och grejer, därför att det blir så otroligt koncentrerat, så att det blir ekonomiskt försvarbart så att säga, och ta dit stora resurser. Så att det kan mycket väl vara så att det är det som är lite grann av tanken med det här.
Kanske till och med så att SM-veckan kanske är en sån här föregångare som de har sneglat på. Vem vet?
Ja, vem vet?
Ja. I alla fall, topp 3 kommer även få medaljer. Okay. Du har guld då för vinst, silver för andra plats, och de kommer att tävla om tredje platsen.
Yeah,
för då ska ett brons ut också då.
Mm.
Och om vi får klämma lite grann på förarna, vad tror vi kommer hamna i toppen?
Ja, oj, det är alltid svårt. Ja, det är alltid svårt. Den här Ali Makhchid från Kuwait till exempel känner jag att jag har rätt dålig koll på i tävlingsdriftingen sådär, men alltså Juha Pöytälaakso är ju riktigt, riktigt stark. Jag sa Yves Meyer, schweizaren, var i final och Benediktas Kirba, och sen jag tror den här gången så är Erlandssons tur. Nu tror jag att han kommer att vara med och hänga med där uppe i toppen.
Så att, ja, för att alltså, han kan ju alltså, det har han ju visat.
Så att, men jag skulle nog, ska jag lägga mina pengar på ett kort så att säga, så känner jag nog att Juha Pöytälaakso är en sån som mycket väl skulle kunna stå där som vinnare.
Ja, jag ska sticka ut hakan lite grann och säga, inte i ordningen, men Pöytälaakso, Eliuk, Kirbas och Meyer, att de är topp 4.
Mm.
Med Erlandsson strax därefter.
Mm.
Det vore ju guld och få se final battle med Erlandsson och en till.
Ja, ja.
För att sätta Sverige på kartan, att driftingen, det är våran sport.
Mm. Och apropå Sverige och det så pratade vi lite grann innan här om det här med livery. Att de ska ha en livery där flaggan framträder på bilarna.
Mm. Det stod en liten notis om det i regelverket att det behövde inte vara stort och så vidare. Men det skulle vara inarbetat, flaggan i liveryn. Och vi har ju sett Odd Helge Hellstad har ju visat sen.
Ja, precis. Det har vi gjort och den såg ju riktigt läcker ut. Vi har inte sett någonting från Erlandsson så vi får väl se om vi hinner få se det innan det är dags.
Ja, jag tänker på taket på Erlandssons. Nej, den har inget.
Nej.
Nej, men det ska som sagt det ska bli riktigt intressant att följa. Och det här är ju då första året. Det kom ju från GT Cup som de körde förra året.
Mm.
Det var då de började tänka i de här banorna med att samla ihop fler. Och få det här spelen då.
Mm. Det är, alltså, jag sitter fortfarande och tittar på startlistan här. Och det är ju så många förare som vi inte har en aning om någonting om. Från Malta och Ungern och även om vi tittar på Nederländerna, den här Rick van Goetem till exempel, ingen jag känner till, men vi vet ju sen tidigare med Bas Muhl och han som kör i Driftmaster som jag nu tappade namnet på.
Ja, vad hette han då?
Ja, jätteduktiga förare, så att den här Rick kan ju mycket väl vara i nivå med dem liksom, så att
ja, Rick van Goetem låg i alla fall ganska högt upp på King of Europe och de serierna.
Ja, just det. Ja.
Det är duktiga killar allihopa, det är helt klart.
Ja, och nu när du sa killar också så är det ju lite synd att det är bara killar.
Ja, det är ju faktiskt en svensk tjej som är med och kör, inte i driftingen då, men...
I Touring Car. Jessica Bäckman som kommer att köra sin Hyundai i30. I Touring Car-tävlingen där nere. Det är ju jättekul att ha en tjej i det svenska laget.
Ja, och det har vi sagt förut också, men motorsporten är ju verkligen på lika villkor.
Mm, det är det ju faktiskt.
Du behöver ju inte vara någon speciell kroppsbyggnad eller fysik eller styrka eller någonting för att kunna köra bilen.
Nej.
Så att det blir på lika villkor, vilket är bra.
Nej, det ska bli spännande att se vad det svenska laget kan åstadkomma för någonting. Det ska bli jättekul.
Ja, vi kan väl passa på att slänga ut en liten diskussionsfråga till våra kära lyssnare. Ni kan väl skriva, vad tror ni själva? Kommer vi få se kända namn högt upp? Eller kommer vi få se, alltså för oss, kända eller okända namn? Vad tror ni om Erlandssons chanser? Ni får gärna gå in och kommentera och skriva och även höra av er till oss.
Absolut.
Jag vet inte, ska vi traska vidare till IDC kanske?
Ja, det kan vi väl göra. Eller ska vi kanske prata lite grann först om att jag tänkte vi kunde berätta för lyssnarna att de kommer ju inte att få hålla till godo med dina och mina sövande röster hela säsongen här i poddandet, utan vi kommer ju även att hitta på lite annat.
Vi har mycket i pipen på väg.
Ja, och det kan väl vara så att när det här avsnittet går ut live så har vi redan gjort en intervju. Vi har några intervjuer inplanerade i alla fall med olika förare och andra personer, så att vi kommer att röra oss ut i landet och prata med lite olika människor, så att vi kommer att variera innehållet lite grann efter bästa förmåga här.
Ja, men det blir kul för det blir en variation.
Mm.
Och sen så får man höra lite andra röster, lite andra tankar och vinklar och så vidare.
Ja, precis.
Det är bra. Funny fact, frying cats have been rapping for a year. Be like, yo, when this real rap coming back, say they kill mics and shows, but they do none of that the way they sound on stage. I want my money back. Run the yap, this a mumble rap. But if they met somebody from the trap, they all be left shaking like a rumble pack. Thinking everyone's beneath them like an underpass. Need to take a learn to be yourself now, summer class. And then we got these fake ass promoters trying to get a late pass for cake that they always say it. You get it ASAP, then straight back in comas, robbing us without a face mask. Take back our Cronus, I mean a couple thousand SEK. It's not much for the set we play. Reinvested in our next PJ. With every check we made, y'all crooked thieves better get me straight. You need to stop flexing. Då tar vi då alltså FIAs Intercontinental Drift Cup.
Mm.
Den körs på, nu, jag uttal.
Tsukuba, jag vet inte.
Ja, precis. I alla fall, det är en bana som ligger dryga 6 mil ifrån Tokyo. Och är då en fast motorbana. Förra året så kördes det här i Tokyo-bukten.
Ja.
Och det tyckte man inte om riktigt, utan
jag tror faktiskt att det har med olympiska spelen att göra också, att det där området tror jag är exploaterat på något sätt för olympiska spelen i Tokyo.
Ja, det kan också, mycket väl, mycket väl. Men också så kände man att den sektionen man avsatte för då IDC gav en mycket bättre visuell upplevelse för publiken och svårighetsgrad för förarna.
Mm, absolut.
Det som är väldigt speciellt med den tävlingen, och det har ni kanske läst om i artikeln jag skrev, där kvalet kommer att bli extremt viktigt för just tävlingen. Och det har att göra med, de kommer köra två stycken 16-stegar.
Mm.
De kör en då plats 1-15, kvalar in som sämst 15:e plats. Då är det automatiskt med i topp 16. Då har du din plats i så att säga finalkörningen.
Ja.
Om du kvalar in på 16:e plats ner till 31:a plats, då är du med i botten 16, som de kallar det.
Mm.
Där då har du istället, den som vinner botten 16 blir den 16:e kvalföraren som kommer in i topp 16 då. Hur ser du inför en sånt upplägg?
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska känna inför det där. Jag känner mig väl lite konservativ, att vi är vana vid att ha en elimineringsstege, och är en topp 32, ska vi ha 32 förare med, då kör vi en topp 32. Och det är en fördel att kvala högt, för då får du möta en sämre kvalad förare. Och det kan ju förvisso vara en riktigt duktig förare som har bara råkat misslyckas i kvalet, han kan ha drabbats av något fel på bilen eller någonting. Så visst, det kan vara, du kan få möta en duktig förare ändå. Men det är ändå en fördel att kvala bra, så att säga. Det här systemet vet jag inte riktigt. Det ställer ju omänskliga krav på den som ska ta sig igenom hela den där botten 16-stegen då, för att ta den där sista 16 och sista platsen i topp 16. Och sen ha kraft och ork att köra topp 16 också. Det är...
Och framförallt ha en bil som funkar hela vägen. Det känns som en väldigt lång sträcka.
Ja,
har du oturen att komma dåligt kvalad? Det är inte kört. Nej, det är det inte. Men alltså, det blir en väldigt lång sträcka.
Ja.
Och då är det att då har de då kvaldagen. Då kör de också botten 16. Och sen så går det en dag. Och sen kör de topp 16.
Ja, just det. Jag har tidsschemat framför mig här, men det var lite otydligheter vad som menades, så att jag var lite osäker. 9:30 på lördagen, det är alltså 02:30 och svensk tid, så kör man den här vanliga solokvalet, så att säga. Och sen 13:30 som är 06:30 svensk tid, så kör man consolation, står det, tandem. Och det är då antagligen
det är botten 16.
Botten 16. Ja,
så att i och för sig då, du får ju inte alla de där matcherna på samma dag. Så att då blir det lite bättre. Men fortfarande så är det att ju fler matcher du kör, desto större risk är att någonting går sönder.
Mm, ja, absolut, så är det.
Och kommer du ifrån botten 16, då får du möta färska förare, så säger jag, i topp 16, som inte har kört några matcher alls.
Ja, du får ju en hel del, ska man se det så då, så får du ju en hel del träningsrunder i den där botten 16, så att den som har tagit sig igenom den och tagit den där 16 och sista platsen, känner jag, har ju ganska goda möjligheter att ta sig vidare långt liksom. Den har ju kört fyra omgångar och vunnit liksom, så att...
Och för sen har du bara... Jag tror du bara har en träningsdag.
Ja, det är lite träningar på fredagen, är det ju både singelträning och tandemträning då. Och så är det något träningspass även på lördagen.
Men då får de. Men det kan ju bli väldigt intressant, för att topp 16 eller 16:e placeringen, han ska ju möta kvalvinnaren.
Ja, precis.
Och så kommer han och är varm i kläderna.
Ja.
Och kan mycket väl hota den som kvalar etta.
Mm.
Så att det
kommer att ruska om lite grann, det tror jag säkert.
Jag har sett en bild för ett tag sedan på de länder som skulle vara med. Men ingenting om vilka förare eller någonting ändå.
Nej, jag försökte att ta reda på lite grann inför det där och jag lyckades väl få fram 4 namn som, de är väl inte bekräftade att de ska vara med allihopa, men Masato Kawabata, han var ju den som vann FIA IDC första året, har bekräftat att han ska vara med. Han är ju D1 GP-mästare.
Han är inte dålig.
Nej. Och så den här Yves Meyer då som vi pratade om, schweizaren som var runner-up, alltså förlorade finalen mot Gocha i 2018. Och sen så såg jag också att det stod att Jack Conor Shanahan hade sökt om att få vara med.
Bägge bröderna, ja.
Men det var inte bekräftat att de skulle... att de skulle köra, utan det stod bara att de hade sökt. Och det är ju två, eller en i alla fall riktigt rutinerad här, trots att de är ju tonåringar bägge två fortfarande. Man måste faktiskt komma ihåg det, att Jack Chan, han är 19 år. Han är dubbel BDC-mästare och han har vunnit irländska mästerskapet en gång och nu har han vunnit kval och tävlingar i DMX och sådär under året här. Och Connor har vunnit en del tävling i DMX och har ju haft andra framgångar också och är ju bara 16 år, så att de är unga fortfarande, men de är otroligt rutinerade och duktiga, så att jag hoppas verkligen att de kommer med där.
Ja, det tror jag, helt klart. Mm. Ja, under förutsättning att de kommer med, men kommer de väl med så då är de ju ett hot.
Ja,
och Jack han trivs ju extremt mycket i sin nya GT86.
Ja, där har ju bilbytet verkligen inneburit ett lyft. Så att det är ju kul att se.
Connor däremot, han har haft väldiga problem med sin,
ja,
sin nybyggda S15 då, men
ja,
det har inte stämt alls.
Nej, det har väl inte riktigt det. Han har haft lite problem med Österrike, hade han ju lite problem med toppen och det var lite allt möjligt. Och sen då i Riga, där var det ju ett problem i teamet kan man ju säga. Därför att där fick ju inte han det lufttryck han ville ha inställt på sin bil. Det vart för mycket för dem helt enkelt att serva både Jack och Connor samtidigt. Och därför så blev Connors bil bortglömd och... han behövde ha mycket grepp för att hänga med sin förare och fick inte rätt lufttryck och åkte ut av den anledningen. I Ferropolis, där var det väl... nej, det var någon annan gång det som han tappade avgassystemet, va? Plots var det.
Ja.
Som avgassystemet la sig på backen, hade tagit... 1,5 minuter att hänga upp det med en sträng, men det får man inte göra. Det finns inga 5 minuter i DMX och då åkte han ut där. Så att han har ju varit med, men han har haft, tycker jag då, extrem otur med sådana där små grejer. Så att han hade kunnat hamna högre.
Ja, det har ju varit väldigt många sådana här alltså, små irriterande saker som har förstört så mycket.
Ja, precis.
Det är tråkigt. När vi går in då på regelverket så är det väldigt lika. Nästintill, förutom det här med topp 16 och botten 16, så kör de även då med mänskliga bedömare. Och de tre sa vi ju tidigare. Mm. Det är ju Ryan Lantain och sen har vi David Kallars och sen så var det...
Nu ska vi se här, Kamimoto heter han, Japan.
Ja, och det står ju även i regelverket att bedömningen ska vara 100% mänsklig.
De fick ju ganska skarp kritik. Jag vet att vi har pratat om det lite tidigare också, men de fick ju rätt skarp kritik efter första året där när folk inte begrep någonting av vad som hände. Man kunde sluta drifta mellan de här boxarna som du säger och det här, och det var jättekonstigt. Så att man har tagit till sig det och man har rättat in sig efter det här bedömningssystemet som nu dominerar i större delen av världen, och det tycker jag väl är bra att även om driftingen kommer från Japan helt klart, så nu har det utvecklats till en sport runt om i världen, och då ska ju FIA som världsförbund ska ju naturligtvis följa det som är vanligast runt om i världen. Så är det ju.
Ja, men så, helt klart, helt klart.
Vi kan väl jämföra lite grann med hockeyn till exempel, att när det är VM i ishockey så kör man ju inte enligt NHLs regler, utan man kör ju enligt internationella hockeyförbundets regler, och det är ju ingen som tycker att det är konstigt egentligen.
Och då har vi åtminstone två väldigt kunniga bedömare inom det här. Som också vana att bedöma högt upp, så det är bra.
Ja, precis. Och den här Hisashi Kamimoto, han är ju chefsbedömare där i D1GP. Så att han har säkert mycket rutin han också. Och Ryan Lantain har ju varit huvudbedömare nu i Formula Drift ett antal år. Vi har ju haft nöjet att ha honom med på Gatubil Drift Series några gånger. Han är ju en otroligt hjälpsam och ödmjuk person som verkligen brinner för att hjälpa till. Och det tycker jag även man kan säga om David Kallars. David han har en liten annan personlighet som man kanske kan uppleva honom som arrogant eller lite jag vet inte hur man ska säga, lite påflugen kanske eller sådär. Men när man börjar prata med honom och sådär så är han otroligt hjälpsam han också. Och vi har sett honom fungera bra i både GDS och även i STC, en av STC-deltävlingarna i somras. Ja, var han ju bedömare och gjorde ju bra ifrån sig, så att det är en duktig och rutinerad bedömare det också.
Ja, helt klart. Och sen så har ju det, alltså, jag har ju pratat med både Ryan och David, och de tar sig tid att prata med folk.
Ja, absolut.
Alltså det är inte att de springer vidare, utan utan de stannar, alltså trevligt och allting, och man kan ha diskussioner om allt möjligt med dem. Ja. Alltså det är väldigt, väldigt trevliga personer.
Och jag vet, jag har nämnt tidigare tror jag i Hultsfred, så när Johan Ingvaldsson åkte ut, så då stod David uppe på bedömar- och spottertornet och frågade flera gånger, finns det en spotter till Volvon? Finns det en spotter till Volvon? För då ville han förklara vad det var som gjorde att Ingvaldsson åkte ut. Ja. Och av någon anledning, jag vet inte vad, så fanns inte Ingvaldssons spotter i tornet. Och när jag pratade med Johan senare, det kan ha varit på Sundsvallstävlingen, så hade han inte hört det där ännu. Och det är ju naturligtvis synd, för att förklaringen till de där tveksamma domsluten, det kan ju vara jätteviktigt för en förare att få med sig till en annan gång, så att han vet hur han ska tackla en liknande situation en annan gång.
Ens körstil kan ju rendera i små fel. Och får du inte reda på det kan du ju inte korrigera heller.
Nej, precis.
Då är det ju liksom kört.
Ja, nej, men så jag tycker att de här två av de här tre bedömarna som vi känner till är ju, tycker jag, klockrena val.
Och när det kommer till, vi var in på regelverket lite grann, och du har ju samma sak där med 5-minutersregeln. Att man då, tiden läggs ihop.
Ja.
Och sen när du kommer fram till topp 8 så då nollställs det, så då har du 5 färska minuter igen då.
Mm.
Kommer du till one more time? Så återigen där då, så kan kvalresultatet avgöra matchen. För de får bara köra en one more time.
Det är så även IDC här, alltså.
Ja. Mm. Och körs den one more time och domarna är fortfarande så att de inte kan särskilja, då vinner den som har kvalet bäst.
Mm.
Det är samma sak i kvalet då med det här med att särskiljningen, som är väldigt lik svensk. Du har ju då högsta poäng först och främst. Går inte det, då är det lägsta poänget. Och går inte det, då går de in på linje först.
Okej.
Okay. Jag vet inte varför linjen. Vi har ju, Sverige har väl stil först.
Jag vill minnas att det är så, ja.
Ja. Men här är i alla fall linje, vinkel, stil och sen farten.
Mm.
Så de har ju många steg.
Ja, då mäter man farten också alltså.
Ja, det måste man ju göra på något sätt. Eller så tänker de kanske på, ja, de ser väl lite grann. Men i övrigt så är ju kriterierna precis som vilken drifttävling som helst egentligen.
Mm. Men jag får väl se det som positivt att man har harmoniserat reglerna mellan IDC och Motorsport Games i alla fall. Så att man kan veta det när man kommer till en FIA driftingtävling, så vet man ungefär vilket regelverk som finns.
Ja, precis. Och det är det här som är kul, för att jag ser också det här som att driftingen har äntligen fått en god stämpel hos FIA.
Mm.
Som vi vet längre tillbaks så ses ju driftingen kanske inte riktigt rumsren. Den,
nej.
Den platsar inte i det fina rummet. Men det verkar som att vi är på väg att ta steget in där.
Ja.
Och det känns väldigt bra i så fall. För då har vi kommit ganska långt på vägen.
Och de marknadsför ju IDC också som att det är den enda FIA-auktoriserade världstävlingen i drifting. Man vill ju liksom framhålla lite grann att det är bara den här som är auktoriserad av det världsliga motorsportorganet.
Ja, det blir ju alltså världsmästerskap, om man säger så. I rätta bemärkelsen. Formula Drift har ju setts som ett VM, kan man säga.
Ja, och det vidhåller jag väl att det är fortfarande.
Ja, men det är, ska man prata med FIA, nej, då är det ju inte det då. Men, vad tror vi mer om, nu vet vi ju inte namnen, men jag misstänker att de som vi har räknat upp, de kommer ju helt klart vara vassa.
Ja, det tror vi om de kommer med. Och det är ju som sagt ett tag kvar. Det är fredag 29 november till söndag 1 december som tävlingen går. Vi kan väl räkna med att under den här dryga månaden som är kvar till dess så kommer väl det att börja släppas namn. Så att vi kommer att få reda på i tid vilka som ska köra. Men jag tror nog att vi kommer att se en del vassa förare. Vi har inte hört att det är något svenskt team som ska ta sig dit. Men...
Nej, och jag tittade på den här listan med flaggor som cirkulerade. Jag vet inte vem som postade den. Men... Och då finns inte Sveriges flagga med. Så jag har inte hört någonting mer om något svenskt team. Att de skulle vara med.
Nej, det är lite synd. Det är ju faktiskt... De pratar ju om det, att det är ju faktiskt inte jättedyrt att vara med i den här tävlingen ändå. Man måste ta sig ner till Hamburg för att lasta bilen på båt där. Men sen så står ju tävlingen för båttransporten till Japan och sådär. Det var inte jättedyrt.
Nej, det var...
Var det ett par tusen euro eller någonting i anmälningsavgift?
Ja, 3500 euro.
Ja.
Jag vet och då ingick alltså transporten.
Ja, precis. Och jag vet att det var det inte 10 000 euro första året, så att det var ju ganska dyrt då. Men om man tänkt om lite grann där och det här med transporten och det ska inte sitta i transporten för de som kommer ifrån länder långt bort.
Nej, precis.
Nej. Så att det är ju lite synd om ingen svensk vill ta chansen och ge sig iväg dit bort, men...
Vi har ju inte sett ändå om det faktiskt finns någon.
Det beror lite på hur definitiv den där listan med flaggor var som du såg då.
Jag tror bara det var nog säkert bara en det var nog inte hela sanningen heller.
Nej, vi får fortsätta hålla tummarna att det är någon svensk. Jim Olofsson var ju som sagt intresserad 2017 första gången, men då låg tävlingen tidigare och om inte jag minns fel så skulle han missa en SM-deltävling och två GDS-deltävlingar om han skulle skicka bilen. Det skulle ta sån tid. Så att,
det är ju för mycket.
Så. Ja, det skulle ju vara halva hans säsong nästan. Så att, han avstod den gången tyvärr. Då. Men vi håller tummarna att det är någon svensk som får möjlighet att vara med.
Ja, det vore kul. För samtidigt så har vi liksom, då har vi varit med på Motorsport Games. Det vore ju bra om vi kunde vara med även på GDC då, faktiskt.
Vi har ju pratat lite grann om det också, det här med våra deltagande förare i NES till exempel, att det är jättebra att svenskarna kommer ut och visar framfötterna i de här internationella serierna. Vi har Erlandsson med i DMEC och så vidare. Så att och nu är Erlandsson även med i FIA Motorsport Games. Så att det skulle ju vara jättebra om vi fick iväg någon tid i GDC också.
Vi har... potential.
Ja, absolut.
Att kunna liksom vara ute. För att när man pratar med folk runt omkring så är det alltid där, men ni har så välbyggda bilar och de är så bra och så vidare och så vidare. Så att jag menar, ja, vi är ju på rätt väg. Helt klart.
Ja. Ja, det är helt klart så. Så att vi får hoppas. Och är det så att det inte går att få ihop det i år då, så får vi väl hålla tummarna igen nästa år och se om det är någon som kan ta sig iväg då.
Men ja, vad säger du? Har vi gått igenom allt?
Ja, jag tror det. Och vi får väl försöka att dela på våra sidor information om livestreams och så vidare så att alla kan hänga med och se hur det går här nu då i Motorsport Games till att börja med här kommande helg.
Dela gärna vidare podden, dela gärna vidare sociala medier. dela vidare livesändningen. Mm. Om ni ser att det kommer upp sånt. Vi kommer ju posta länkar så fort vi får chansen till det.
Och när det gäller podden då, så tar vi ju emot idéer och förslag. Om det är någonting ni vill självklart höra i podden, så får ni höra av er till oss på något sätt, så ska vi försöka att träffa de människor ni vill höra och ta upp de ämnen ni vill att vi ska prata om.
Vi kan ju säkert inte tillgodose precis allt till 110%, men det är alltid kul att få höra utifrån. Ni kan skriva på Facebook, ni kan skriva mail, ni kan skriva kommentarer. Mm. Ja, men idéer, tankar, funderingar, tips, kritik, you name it, alltihopa. Mm. Sen kommer vi också dra igång en serie, jag kan ju pusha för den också, som jag har valt att kalla för Behind the Drift Zone Scene. Mm. Där kommer ju då jag eller du intervjua oss då bakom Drift Zone.
Ja, vi är ju ett gäng som håller på med det här.
Och egentligen bara för att det kan ju vara kul för någon att höra vilka som är med och lite synsätt och så vidare.
Så får vi tillsammans med er lyssnare försöka ta den här podden någonstans och se lite grann vart det bär iväg.
Ja, det vi däremot inte ska tänka på, vi ska inte göra någon engelsk podd. För då kommer ni att skratta ihjäl när jag börjar prata engelska. Det vill ni inte höra.
Ja, helt klart. Nej, det vill nog inte jag ge mig in på heller, så att det är nog lika bra att vi håller oss borta från det.
Ja, nej. Usch. Men på återseende till nästa gång, säger vi.
Ja, det gör vi.
Ha det bra. Ha det bra.
Hej då.